Tänk dig att du plötsligt måste försvara din rätt till din alldeles egna trädgård.
Ja, det låter ju rimligt.
Eller hur? Men du kan liksom inte bara visa upp ett köpkontrakt från förra året. Eller ett utdrag från det lokala lantmäteriet.
Nej, det vore för enkelt.
Exakt. Istället så förväntas du spåra ditt släktträd och hela områdets historia 4000 år bakåt i tiden. Genom imperiers uppgång och fall, krig och ja, enorma folkvandringar.
Vilket är ett ganska massivt projekt.
Det är det verkligen. Och det är exakt den logiken vi ska packa upp idag. Vi gör en djupdykning i en mycket specifik, detaljerad och passionerad essä av Christer Renaud. Hans text argumenterar alltså för judarnas historiska rätt till landet Israel. Och hela grejen bygger på ett obrutet narrativ som sträcker sig över de senaste 4000 åren.
Och precis här, innan vi ens tar det allra första steget in i den här historien, så måste vi göra ett extremt viktigt klargörande. Till dig som lyssnar alltså.
Ja, verkligen. Kör.
Källmaterialet som vi har på bordet idag är djupt politiskt, det är starkt åsiktsdrivet och det är helt avgörande att förstå att varken jag eller min kollega tar någon som helst politisk ställning här.
Absolut ingen ställning.
Varken för eller emot de argument som framförs i texten helt enkelt. Vår enda uppgift i den här diskussionen, vårt absoluta fokus, det är att opartiskt bryta ner, förklara och förmedla exakt vad författaren till just den här texten hävdar.
Precis. Vi är bara guider genom hans tankevärld.
Exakt så. Vi hjälper dig förstå den historiska och argumentativa logiken i originalmaterialet. Ingenting annat.
Vi förklarar mekaniken i argumentet. Vi omfamnar det liksom inte. Okej, låt oss packa upp det här. För det är en helt enorm tidsrymd vi pratar om.
Det kan man lugnt säga.
Essens kastar oss rakt in i hur ordet Palestina överhuvudtaget uppstod. Vilket tydligen är en historia helt trängt i romersk byråkratisk hämndlystnad. Och vi ska också titta på hur modern DNA-forskning används som ett ganska oväntat trumfkort i den här debatten.
Ja, det är en fascinerande vinkel.
Men enligt den här texten är det helt omöjligt att förstå nutidens nyhetsflöden utan att gå tillbaka till själva rötterna. Till patriarkernas tid alltså. Så vi börjar där.
Låter som en bra startpunkt.
Essen etablerar att patriarken Abraham flyttade till Kanaans land för drygt 4000 år sedan. Abrahams son Isak fick i sin tur en son som hette Jakob. Och här pekar texten på en detalj som sätter scenen för ja, allt som följer. Jakob döps nämligen om till Israel.
Just det.
Och hans 12 söner blir sedan stamfäder till det som vi idag känner som Israels 12 stammar.
Precis, och det här är ju inte bara en fascinerande släktkrönika i författarens ögon. Det är själva fundamentet för besittningsrätten.
Hur då menar du?
Jo, texten lägger otroligt stor vikt vid att det här lösa nätverket av stammar för cirka 3000 år sedan faktiskt konsoliderades till en riktig monarki.
Okej, vi pratar alltså om en organiserad stat.
Ja, exakt. Vi talar om en epok med kända historiska och bibliska figurer som kung David och kung Salomo. Under den här perioden byggdes det första och därefter det andra templet i Jerusalem.
Wow, okej.
Och här lyfter det sen fram en väldigt specifik siffra som vi faktiskt måste stanna upp lite vid. 955. Det är antalet år som de här templen stod i Jerusalem.
955 år, det är nästan ett helt årtusende.
Det var en djupt rotad, centraliserad, religiös och statlig institution. Och den fanns på plats långt innan de flesta moderna nationer ens var påtänkta.
Det är ju verkligen att lägga en massiv historisk grundplåt. Men något som fångade mitt intresse var vad som händer efter kung Salomos död, omkring år 930 före Kristus.
Ja, då splittras det ju.
Exakt, då splittras det här förenade riket och delas i två. Vi får ett nordrike som kallas Israel och ett sydrike som kallas Judeen. Och sydriket befolkades i huvudsak av en enda av de här 12 stammarna, judastam.
Just det. Det är alltså här, från Judeen och Juda, som namnet jude överhuvudtaget kommer ifrån. Jag tänkte på en analogi för att liksom greppa det här för dig som lyssnar. Det är lite som om ett helt modernt land, låt oss säga USA.
Invånarna i sydriket började alltså kalla sig för judar medan de uppe i nordriket behöll namnet israeliter. Men jag måste fråga, varför lägger Essen så enormt mycket krut på just denna språkliga uppdelning?
Det är en jättebra fråga. Om vi kopplar det här till den större bilden så är den distinktionen helt enkelt extremt strategisk för textens slutgiltiga argument. Renard använder den för att rent juridiskt och historiskt knyta ihop forntiden med 1948.
Aha, när staten Israel bildades.
Ja, exakt. När den moderna staten bildades i mitten av 1900-talet, då valde man ju att namnge den Israel, inte Judeen. Och varför då? Jo, enligt texten gjordes detta just för att signalera ett anspråk som inkluderar alla de ursprungliga 12 stammarna, inte bara Judas stam från Sydriket.
Det är ganska listigt.
Ja, det är ett intellektuellt sätt att legitimera dagens stat. Man drar en röd tråd förbi 2000 år av diaspora och främmande styre rakt tillbaka till det ursprungliga odelade riket innan 930 före Kristus.
Så essayisten argumenterar alltså för att statens identitet fanns där årtusenden innan någon annan gjorde anspråk på marken.
Precis så.
Det är fascinerande. Det är lite som att bygga ett urstarkt byråkratiskt case med hjälp av antika släktträd.
Verkligen.
Men historien stannar ju uppenbarligen inte vid kung Salomo. Området drabbas sedan av en veritabel parad av erövringar. Assyrier, babylonier, greker marscherar alla igenom.
Det var minst sagt ett eftertraktat område.
Ja, milt sagt. Men det är när vi kommer till romarriket som texten gör en av sina mest centrala och rent ut sagt mest dramatiska poänger. Hur gick egentligen det här området från att heta Kanaan, Israel och Judeen till att bli globalt känt som Palestina?
Det här det bränner till ordentligt i författarens argumentation.
För här handlar det tydligen inte om någon naturlig språklig evolution utan om något mycket mörkare.
Exakt. Det är en central hörnsten i essens tes. Vi rör oss nu till år 63 före Kristus när romarna erövrar området. Texten etablerar först att den judiska närvaron fortfarande var massiv. På Jesu tid fanns det uppskattningsvis mellan 500 000 och 1 miljon judar i den romerska provinsen, som då helt logiskt kallades Judea.
Okej, så en väldigt stor befolkning.
Jättestor. Men relationen mellan judarna och det romerska imperiet var fruktansvärd. Sen pekar på två katastrofa uppror. Först år 70 efter Kristus, vilket slutar med att romarna bränner ner det andra templet.
Vilket var en enorm traumatisk händelse.
Absolut. Och sedan, mellan år 132 och 136, sker det enorma Bar Kokhba-upproret. Och romarnas svar på det senare är brutalt. Inte bara fysiskt, utan faktiskt också byråkratiskt.
Och det är här, till dig som lyssnar, det är här det blir riktigt intressant. För romarna nöjde sig inte med att bara slå ner upproret. De bestämde sig liksom för att bedriva psykologisk krigsföring via kartboken.
Det är en väldigt bra beskrivning.
De fördrev stora delar av den judiska befolkningen och döpte om själva Jerusalem till Aelia Capitolina för att hedra guden Jupiter. Men det stora draget var att de raderade namnet Judea från provinsen och döpte om den till Syria Palestina.
Just det.
Och essayen poängterar detta med all önskvärd tydlighet. Palestina var helt enkelt det latinska namnet för Filistén. Alltså det område vid kusten där filistéerna höll till.
Och varför är det viktigt?
Jo, för den som kan sin antika historia vet man att filistéerna, folket som jätten Goliat tillhörde, var de antika judernas absolut värsta, mest hatade ärkfiender. Så romarna använde alltså medvetet fiendens namn för att döpa om landet.
Enbart för att strö salt i såren, enligt texten.
Exakt. Enbart för att förödmjöka judarna och försöka radera deras minne från marken. Om du tänker på hur byråkrati fungerar idag, tänk dig då den ofattbara småaktigheten i att döpa om ett helt erövrat land efter ursprungsbefolkningens historiska demoner.
Det är ganska extremt.
Verkligen. Men vänta nu, jag måste ställa en fråga här. Om källan driver tesen att Palestina enbart var ett romerskt straffnamn, baserat på ett sedan länge utdött egeiskt havsfolk, vilka är då människorna som bor där idag och kallar sig palestinier? Källan drar ju en ganska skarp linje här, eller hur?
En extremt skarp linje. Och detta är ett av de mest kontroversiella påståendena i den text vi granskar idag.
Okej, berätta.
Essän hävdar kategoriskt att dagens palestinier inte har någon som helst genetisk, historisk eller språklig koppling till de antika filistenerna. Enligt Renards narrativ är dagens palestinier i grund och botten araber med historiska rötter i angränsande områden som Jordanien och Syrien.
Så varifrån kom namnet palestinier in i den moderna kontexten då, enligt Homan?
Texten gör gällande att dessa människor först på 1960-talet, specifikt runt 1969, i samband med att PLO formades om, systematiskt började kalla sig själva för palestinier.
Men varför då, om man inte hade gjort det innan?
Syftet, enligt författaren, var uteslutande politiskt. Att skapa en illusion av en uråldrig historisk koppling till namnet på området. SN liknar detta vid att befolkningen på Tongaöarna i Stilla havet plötsligt skulle börja kalla sig för skåningar och därmed att kräva suverän äganderätt till Skåne.
Oj.
Ja, det beskrivs som ett medvetet historiskt falsarium.
Drastiskt är ju verkligen förnamnet där. Det han gör är att helt underkänna en modern folkgrupps identitet genom att peka på romersk lingvistik från 130-talet. Det är ju ett argument som verkligen kräver att lyssnaren accepterar premissen att modern självidentifikation är helt irrelevant om den inte stämmer överens med den antika historieboken.
Precis. Det är en väldigt specifik lins han ser historien genom.
Och det för oss rakt in i hur SN hanterar själva biologin. För texten nöjer sig liksom inte med gamla böcker, den drar in modern DNA-forskning från 2000-talet. Och jag måste erkänna, innan jag läste detta trodde jag att en författare med den här ingången skulle argumentera för att judar och araber är helt biologiskt olika. Men han lutar sig mot forskning som säger det rakt motsatta.
Ja, det är ett intressant retoriskt grepp faktiskt. Texten omfamnar DNA-studier som de facto bekräftar en sorts grundläggande biologisk samhörighet. Forskningen han hänvisar till visar att både judar och de araber som idag identifierar sig som palestinier bär på gener från exakt samma forntida ursprungsbefolkning, kananéerna.
Så de är besläktade?
Ja, med författarens egna ord beskrivs de som halvsyskon. Detta speglar dessutom den uråldriga teologiska berättelsen om Abraham som ju fick två söner. Ismael som räknas som arabernas stamfader och Isak judarnas stamfader.
Rent genetiskt slår alltså SN fast att båda grupperna delar rötter i just denna jord.
Ja, exakt så.
Så, vad betyder allt det här? Jag menar, om vi sätter oss i lyssnarens ställe ett ögonblick och stresstestar textens logik lite grann.
Ja, låt oss göra det.
Renard erkänner ju själv svart på vitt att båda araber och judar bär på samma DNA från områdets urinvånare. Om de nu bevisligen är genetiska halvsyskor från Kanaan, spricker inte argumentet där? Är det inte djupt motsägelsefullt att han i nästa andetag helt avfärdar arabernas koppling och rätt till marken? Hur får han den ekvationen att gå ihop?
Det är precis den frågan texten antar att läsaren ska ställa. Och författaren bygger ett mycket specifikt konceptuellt motargument för att hantera det. Han separerar helt enkelt strikt på genetik och juridik.
Okej, hur menar han då?
Essén menar att ett gemensamt biologiskt ursprung absolut inte kan likställas med rätten att kräva en suverän stat på en specifik geografisk plats. För att illustrera detta använder han ett exempel från vår egen del av världen, nämligen svenskar och tyskar.
Ja, svenskar och tyskar.
Ja, Renard skriver att svenskar och tyskar rent historiskt har ett gemensamt forntida germanskt ursprung och delar väldigt mycket DNA. Men det faktumet ger givetvis inte det svenska folket rätten att plötsligt marschera in och kräva Tyskland som sitt eget land idag.
Okej, så han bygger en mur mellan biologi och statsbildning. Det räcker alltså inte med att ha rätt blod så att säga. Du måste ha haft rätt institutioner också.
Exakt den distinktionen gör han. Enligt Essens resonemang var Kanaan aldrig en specifik enad nationalstat för kananéerna. Det var snarare ett löst sammanhängande område av olika stammar och stadsstater. Judarna, å andra sidan, etablerade ett suveränt, centraliserat rike där med huvudstad, lagar och tempel i över 1300 år.
Aha.
Så mekaniken i hans argument är att historisk och byråkratisk suveränitet trumfar genetiskt släktskap alla dagar i veckan.
Okej, jag fattar hur han bygger logiken där. Och som för att cementera det här geopolitiska argumentet slänger texten in en teologisk dimension som känns lite designad för att vara en riktig knockout punch.
Ja, han sparar inte på krutet där.
Nej, verkligen inte. SN radar upp hur många gånger staden Jerusalem nämns i de heliga skrifterna. I den bibliska texten. Över 1000 gånger. I Koranen. 0 gånger. Explicit.
Vilket ju är en stark retorisk kontrast.
Precis, och han stannar inte där. Han går in i själva Koranen, specifikt vers 5:20-21, och hävdar att texten bokstavligen säger att Allah gav landet till det judiska folket. Och genom att addera historien påpekar han dessutom att arabiska styrkor rent fysiskt erövrade området först på 630-talet.
Vilket är ganska sent i sammanhanget.
Ja, om vi följer hans kronologi från Abrahams tid så är ju det hela 2600 år efter att judarna första anlände. Det är liksom ett bombardemang av argument för att stänga alla dörrar för motparten.
Och vad som är fascinerande här är just metodiken i hans argumentation. Han staplar biologi, uråldrig byråkrati, romersk namngivningstradition och komparativ religion ovanpå varandra. Syftet är att skapa en massiv ackumulering av bevisföring för en obruten exklusiv besittningsrätt.
För att det ska räcka hela vägen in i modern tid.
Exakt, vilket är nödvändigt för SM, för nu måste den ta sig an den kanske absolut svåraste perioden, 1900-talet, och den konflikt vi faktiskt ser spela ut sig i realtid idag.
Ja, det är ju det som är pudens kärna. Okej, så logiken bygger på en obruten teologisk och historisk linje, men uråldriga rullor och romerska provinsnamn ritar ju sällan moderna kartor. Hur översätter SM den här historiska rätten till faktisk juridisk landfördelning under 1900-talet?
Det är en ganska teknisk förklaring han ger.
Ja, och framförallt, hur hanterar författaren anklagelserna om att judarna helt enkelt stal landet från den inhemska arabiska befolkningen när staten Israel utropades?
Det är här Renald går in i en detaljgranskning av det han själv kallar för myten om markägande. Det finns ju en siffra som frekvent cirkulerar i den allmänna debatten, att palestinierna ägde 94% av all mark i Palestina innan 1948.
Ja, den har man ju hört.
Ja, sen proppte du isär detta fullständigt genom att dyka ner i statistik från den brittiska mandattiden. Enligt den statistik han lutar sig mot ägde judiska intressen cirka 8,8% av marken. Arabiska intressen ägde privat endast omkring 3,3%.
Vänta bara, 3,3%?
Ja, vilket han medger kan stiga till uppåt 20% om man räknar in arrenden och liknande. Men det avgörande numret, det som faktiskt bär hela hans juridiska argument, är att hela 71% av marken var statlig egendom.
Okej, 71% statligt alltså. Och varför är den siffran så ofantligt viktig för SNs logik?
Jo, för att den förändrar hela berättelsen från en privat stöld till en statlig överlåtelse. Den här marken ägdes ju först av det turkiska imperiet, det osmanska riket.
Just det.
När det riket föll övergick marken till den brittiska mandatmakten som statlig egendom. Och när staten Israel utropades 1948 övergick denna statliga mark juridiskt till den nya staten.
Jaha, så han ser det som en administrativ process.
Exakt. Argumentet är alltså att majoriteten av landet inte konfiskerades från småbönder. Det bytte helt enkelt byråkratisk förvaltare på statsnivå, precis som det brukar ske vid de flesta imperiers fall i historien.
Om du som lyssnar känner att det är mycket procent hit och dit nu, så är kärnan alltså att texten ser bildandet av Israel som ett byråkratiskt övertagande av statlig mark, inte en massiv stöld av privat egendom.
Korrekt.
Och när det gäller den mark som de judiska pionjärerna faktiskt köpte innan 1948 så belyser texten ett intressant perspektiv. Mark köptes tydligen av frånvarande turkiska godsägare till vad som beskrivs som ockerpriser.
Ja, de fick betala dyrt.
Och märk väl, den här marken beskrivs som i princip värdelös vid tidpunkten. Det var malariaträsk och obrukbara öknar. Tel Aviv lyfts fram som det ultimata exemplet här, grundat 1909, rakt upp och ner på steriva sanddyner.
Det är ju en ganska känd historia. Ja.
Jag fascineras verkligen av det här narrativet. I en turkisk godsägares ögon i Istanbul var ju den där sanddynan en fullständig nitlott. Ett värdelöst stycke land som man gladeligen sålde dyrt. Men i de judiska pionjärernas ögon var det fundamentet för en pulserande modern metropol.
Och det här är viktigt för Renard. Han argumenterar för att detta extrema slit, att bokstavligen bygga en civilisation ur sand och träsk, ger judarna vad han kallar en dubbelbesittningsrätt.
Dubbelbesittningsrätt?
Ja, de både köpte marken legalt och de skapade värdet ur intet med sina bara händer.
Men du, du öser ju inte frågan om vad som hände med de människor som faktiskt bodde i regionen när storpolitiken klev in. Nationernas förbund ville ju ge hela Palestina-mandatet till en judisk stat från början. Eller hur var det?
Det stämmer. Och här introducerar texten idén om att en tvåstatslösning faktiskt redan har inträffat.
Redan har inträffat? När då?
Essens kritiserar skarpt hur Storbritannien agerade 1920. Enligt Renard bröt britterna mot Nationernas förbunds ursprungliga plan genom att ta hela det tilltänkta mandatet och stycka upp det. De gav 4/5, alltså hela 80% av landmassan, till den arabiska befolkningen, vilket skapade det som idag är Jordanien.
Okej.
Och det skedde redan 1920.
Så alla ytterligare krav på mark är, enligt hans logik, att begära land från de ynka 20% som redan tilldelats judarna?
Precis så resonerar han.
Det är ju en otroligt specifik juridisk ram. Men, och här kommer ett stort men, det lämnar ju en gigantisk tragisk elefant i rummet 1948 och den massiva flyktingkrisen. Oavsett vem som ägde sanddynerna på pappret eller hur många procent britterna delade ut på en konferens 1920, ja, oavsett det så försvann hundratusentals människor från sina hem 1948.
Ja, det är ett obestridligt faktum.
Hur kan en essä som till stor del bygger på kall juridik och historia hantera det här ofantliga mänskliga dramat utan att helt falla samman?
Det är en otroligt svår punkt för alla sidor i den här debatten. Essén bemöter händelserna 1948 genom att lyfta fram officiella order och policies från högsta ort. Syftet är att visa på den israeliska statens avsikter.
Vad var de avsikterna då?
Texten fokuserar mycket på Israels första premiärminister David Ben-Gurion. Enligt Renad beordrade Ben-Gurion uttryckligen och lät det fastställas i lag att ingen arabisk bondesmark fick konfiskeras utan att marknadsmässig ersättning erbjöds. Texten poängterar också väldigt tydligt att 160 000 araber faktiskt stannade kvar innanför de nya gränserna.
Och vad hände med dem?
De accepterade det israeliska erbjudandet om medborgarskap och integrerades i den nya staten.
Okej, men det förklarar ju inte de hundratusentals som faktiskt flydde. Källan kan väl inte bara liksom blunda för dem?
Nej, han blundar inte för dem. Här lutar sig författaren mot förklaringen att de som flydde primärt gjorde det för att de uppmanades att lämna av sina egna arabiska ledare. Enligt det här narrativet lovades befolkningen att de snabbt skulle kunna återvända och ta tillbaka sin mark så fort de invaderande arabiska arméerna hade krossat den nystartade staten Israel.
Naha, så det såg som en tillfällig evakuering?
Enligt texten, ja. Eftersom de aktivt valde att överge sin mark i väntan på en militär seger menade sen att de också förverkade sin juridiska besittningsrätt när den där segern sedan uteblev.
Det är ett väldigt strikt juridiskt sätt att se på en krigssituation.
Ja, minst sagt. Och för att sedan balansera vågskålarna ytterligare introducerar Renard en annan demografisk verklighet. En händelse som han menar ofta raderas ur historieböckerna. Nämligen att runt 800 000 judar under exakt samma tidsperiod tvingades fly, eller rent av regelrätt fördrevs, från länder runt om i hela den arabiska världen.
Vilket också var en enorm folkförflyttning.
Exakt. Ofta blev de tvingade att lämna all sin egendom bakom sig. I essensen ögon utgjorde 1948 alltså ett kaotiskt, ofrivilligt befolkningsutbyte, snarare än en ensidig fördrivning av en enda folkgrupp.
Okej. Okay. Vi har färdats genom 4000 år av religion, romersk byråkrati och procenträkning på en väldigt kort stund nu. Låt oss ta ett steg tillbaka och försöka kondensera ner det här enorma narrativet för dig som lyssnar.
Det är nog en väldigt bra idé.
Om vi tittar på Christer Renards text i sin helhet så bygger han ju inte sitt argument på känslor. Han bygger det på en stenhård legal och historisk kedja. Han säger, judarna föddes som ett folk exakt här. De byggde en suverän stat med kungar och tempel, och de höll den i årtusenden. När romarna krossade dem försökte imperiet radera dem genom att döpa landet efter deras fiender, palestinierna. Men judarna gav enligt honom aldrig upp sitt anspråk.
Och när de väl återvände i modern tid?
Exakt. När de återvände byggde de upp staten på statlig mark eller värdelösa träsk de köpte dyrt. Och de erbjöd dem som bodde där att stanna. I det här narrativet är det palestinska anspråket på marken ett historiskt falsarium skapat på 1960-talet. Och jag vill återigen understryka, som vi sa i början, detta är vår nedbrytning av en extremt åsiktsdriven källa. Vår roll har bara varit att visa dig exakt hur författaren drar sina linjer från punkt A till B.
oavsett vad man personligen tycker om slutsatsen, är att den väver samman biblisk tid, romisk terminologi, DNA-forskning och modern fastighetsstatistik till en enda väldigt stram logisk kedja.
Ja, det hänger ihop rent argumentativt.
Den utgår strikt från premissen att en historisk suverän rätt etablerad för flera årtusenden sedan förblir intakt och juridiskt bindande i modern tid, oavsett hur många århundraden av främmande dominans eller demografiska förändringar som passerat sedan dess.
Och det för oss faktiskt till slutet av dagens uppdrag. Vi lovade ju att ge dig genvägen till författarens argumentation. Och förhoppningsvis känner du nu att du förstår mekaniken i hans essä från insidan och ut.
Tanke att forntida statssuveränitet, alltså anspråk som är 4000 år gamla, väger tyngre än århundraden av senare bosättningsmönster och demografi.
Ja,
det är ju det bärande argumentet. Och det är ett intellektuellt, kraftfullt argument i just denna text. Men tänk om vi skulle göra ett globalt tankeexperiment. Hur långt tillbaka i tiden kan vi egentligen gå för att dra upp moderna gränser och avgöra vem som äger vad?
Oj, det är en bra fråga.
Om vi applicerade denna stenhårda 4000 års regel konsekvent på resten av jordklotet, om uråldrig DNA och forntida tempel är det enda som ger äganderätt, ja, vem skulle då äga marken du står på just nu? Hur skulle vår världskarta egentligen se ut idag?
Det är en fullkomligt svindlande tanke som sätter hela principen på sin allra yttersta spets. Vem äger egentligen historien? Och hur länge gäller ett uråldrigt anspråk över en sandtempel? Stort tack till dig för att du lyssnade och lät oss guida dig genom detta oerhört komplexa källmaterial. Vi hörs igen i nästa djupdykning.